Hejsan allihopa, det här är Damon och ni lyssnar på Livsfärg, Nordiska motståndsrörelsens radiodel Nordisk Radios podcast om prepping, självhushåll och allting där omkring. I detta avsnitt ska vi snacka lite grann om kost. Jag tänkte perspektivet till exempel hur man ger sina barn en bra föda och även till sig själv. Det här är ju ett väldigt sockerbaserat snabbmatsamhälle och det har ju... Ja, mestadels nackdelar och det påverkar framförallt barn hur den kosten de får och deras utveckling och deras välmående. Och kost, socker är även en göd och källa för allt från cancer till att det är väldigt negativt om du ligger inom ADHD-spektrat, autist-spektrat till exempel, så är det någonting som är väldigt negativt bland annat. Och även så har man ju det perspektivet att alla lever ju inte i kärnfamiljer, så att då är det ju, kan det vara väldigt svårt att man själv försöker driva fram någon slags nyttekost, så har man inte den andra, sin för detta partner som kanske samspelar med det. Och man ser ju väldigt ofta till exempel barn i lågstadieålder eller med yngre som sitter och dricker en halv liter cola som det inte vore någonting liksom. Bara lite reflektioner och tankar hur man bryter såna här mönster och vänder om och äter en sund kost, och framförallt hur man, det man själv äter och som man lever och lär, det reflekteras ju i barnen. Men man kan ju, finns det fullt med cola hemma man själv sitter och dricker, det är klart att barnen vill ha det. Men äter du sund mat och ger dem en varierande kost så börjar de gilla sånt. Problemet är ju många gånger kanske att man inte ger sina barn tillräckligt smakrik och nyttig kost från början, och då kommer de in i ett dåligt mönster och knappt vill äta någonting. Men det är nog många som lever i barn som knappt vill äta fiskpinnar och spaghetti och köttbullar typ och knappt vill äta någonting annat. Medan det finns folk som har småbarn som kan äta kryddstark mat med väldigt stor variation. Och det är ju många vederkvarnar att slåss mot det. Och framförallt så kanske man behöver slåss med sig själv för att ändra inställning och uppfattning och bredda sina vyer lite grann. Och jag menar, maten är ju nyckeln till hur man mår och hur man utvecklas. Och det gäller ju även vuxna, att man får ju lättare att tänka och det lättare att utvecklas och lära sig saker om man äter en sund kost istället för att äta en fördummande kost som gör en överviktig och trögtänkt. Ja, med det sagt så vill jag välkomna alla medverkande i detta program, och då har vi nämligen Peter, Tobias, Fredrik och återigen så har vi Victoria med oss som har varit med oss i tidigare avsnitt.
Hallå, hallå.
Tjena dig, man.
Hallå.
Ja, ni några tankar på det jag pratar om? Jag tänkte att det är väl antagligen saker ni själva också har reflekterat över och någonting man faktiskt, jag själv går och tänker på dagligen.
Ja, du nämnde det med Coca-Cola. Det kan man ju få till att barnen får prova att göra rent toaletten med. Det är ungefär så långt man sträcker sig i användningen av det. Så har de klart det för sig från start.
Coca-Cola är faktiskt ett, om du har en motor som sitter fast så är Coca-Cola i cylindrarna är faktiskt en bra lösning för att få den att släppa.
Härligt, undrar vad som händer i kroppen om man gör samma sak då.
Den där är lite lurig, för även bikarbonat och ättika och många naturliga ämnen går jättebra att städa med också.
Jo,
precis.
Jo, det är ju ofta kan man ju säga sådana här saker att det är naturligt och det är därför det är bra, men det finns ju mycket saker, naturliga saker i naturen som är väldigt giftigt och farligt. Så att,
det är med.
Jo.
Sen beror det alltid på mängden också.
Jo.
Såklart.
Ja.
Sen är det ju lite svårt att jämföra med, alltså kroppen olika pH-värden och så gör ju, det är väldigt stor skillnad mot din kropp och städprodukter också. Det är lätt när man ser vissa såna klipp på YouTube om hur farligt vissa saker är, men det blir ju lite lätt vinklat att kroppen reagerar ju nödvändigtvis inte likadant som om du lägger vissa metaller i vissa drycker och sånt där till exempel.
Ja, men precis.
Men inte med det sagt att till exempel Coca-Cola är nyttigt för kroppen överhuvudtaget.
Nej. Mycket med läsk är ju att det är ju så mycket andra, det är inte bara sockret utan det är ju även andra ingredienser som kanske inte är så bra. Men ja, det är ju inte alltid så mycket bättre om man gör egen saft och man dricker det alldeles för ofta och sånt heller. Så att, visst är det bättre än Coca-Cola säkert, men eller mindre dåligt.
Ett problem med läsk och alla livsmedel är också att de behöver ju inte deklarera allt ens. Det kan ju finnas massor där i som inte vi har en aning om.
Mm.
Ja, smaktillsatser till exempel, det kan ju vad finns i dem?
Ja, de också, men även om det är små doser, Livsmedelsverket gick ut med det för ett antal år sedan också, att om de skulle skriva ut allt som fanns i läsk och liknande, eller det var läsktillverkaren själv, men det var en kombinerad artikel, då skulle det bli 4 A4-sidor för en läsk till exempel. Om de skulle ta med varenda liten del. Då kan man ju undra vad det innehåller.
De behöver alltså inte skriva in, eller skriva vad grejerna innehåller alltså. Det har jag alltid trott.
Antagligen är det för att det är så små doser. Det är ju samma som i sötningsmedel. Det finns väl riktlinjer tror jag. Men då lägger de in kanske 5-6 olika istället. I ett tuggummi kanske. Jag kan inte några regler riktigt, men jag tror att det är något sånt.
Ja, nej men så temat var lite grann med barn framför allt, men bra för familjen och sånt där. Hur blev alla ni intresserade av kost? Ni har väl blivit det vid något tillfälle. Vi kan börja med dig kanske, Victoria. När började det och hur kom det sig att du...
Ja, det är ganska långt tillbaka nu. För det första har jag levt ett ganska tufft liv tidigare. Och när jag vände det så var jag intresserad av att bli mer hälsosam på alla vis. Och sen så blev jag gravid. Får ett barn som blev väldigt sjukt tidigt. Och på den vägen då, för att göra det kort, så blev jag ännu mer intresserad och förstod kostens och näringens betydelse för vår hälsa och ja, både sjukdom och hur vi håller oss friska. Så satt jag mig in på djupet, så att jag har ju verkligen levt för det här och även börjat jobba med kost och näring och hjälper andra med det. Så jag har gjort i många år nu. Så att jag började rätt tidigt också. Jag gav inte honom socker, eller tillsatt socker, utan han fick ju frukt och sånt på första åren. Och försökte göra egen mat, liksom att vi provade till exempel lax och broccoli och sånt där som andra CTS-barn inte gillar. Men det handlar ju om det här med vad vi själva äter också. Så att jag har ju gjort om mitt liv. Det är inte bara så att jag har sagt att han ska äta det här, sen sitter jag och räcker med godis. Utan jag har ju liksom hela tiden förfinat min egen kost också. Mm. Så att jag är en förebild. Annars går det ju inte.
Men det började med att du fick barn, eller var det innan?
Nej, jag var intresserad innan. Men det som slog på min turbo, eller motivationen sen att verkligen göra total omvändning, var ju för att han blev sjuk. Och jag förstod, jag läste på väldigt mycket och förstod hur viktigt det var. Och då gjorde vi en ganska stor omvändning. Innan åt vi liksom sockerfritt och ekologiskt och sådär mycket. Men då ställde vi om helt och tog bort allt gluten, vete, mejeri, soja. Och det gav enorma resultat på hans tillstånd då. Och sen började vi använda olika näringstillskott också då.
Men ni plockade ni bort liksom all spannmål och sånt helt och hållet? Eller det måste ni nästan gjort om ni skulle bort med gluten och sånt?
Ja, alltså det finns ju andra sorter också. Vissa använder ju bovete och havre och sånt där. I början var vi ganska hardcore då.
Fast det innehåller ju också gluten, men inte vetegluten då, som brukar vara värst.
Precis, så det är därför vi avstod havre först också, för den kan vara kontaminerad. Och vi var ju väldigt noga då, liksom. Vi började rensa hela hemmet och åt jättestrikt både han och jag. Ja. Så att i början kanske vi använde lite glutenfria produkter och så som en övergång, och så försökte jag lära mig alternativ, för de är ofta inte särskilt hälsosamma heller, men i början var det mest de sakerna jag ville ha bort. Sen under åren har vi bara liksom börjat äta mer och mer rent. Jag var inne på raw food och stenålderskost. Vi äter inte snabba kolhydrater speciellt. Sen idag är jag inte stenhård, för han är lite äldre också, vi måste ju ha lite normalt också, så att inte så att man...
Hur gammal är, får man fråga hur gammal är han nu?
Han är 14 snart.
Ah, ja, okej.
Okay. 14 snart.
Hur går det då när de börjar komma in i tonåren? Kan det vara svårt att de får ju lite egen vilja där med godis och allt möjligt.
Det är både, han är väldigt förtjust i godis, men han är också väldigt tacksam när han får något, och han verkligen njuter av det när han får det. Så jag känner att jag har gett honom en stabil grund, så att nu kan jag tygla honom. Vill han gå och smygköpa godis så gör han det. Han vet hur kroppen funkar också. Jag har ju lärt upp honom. Vi pratar ju om allt sånt. Och han känner ju själv om han har fått liksom på ett kalas att han äter väldigt mycket. Vilket inte är mycket jämfört med andra barn när jag liksom räknar efter att oj, vi äter inte så mycket. Men då kan jag han känna att men nu mår jag illa. Det blir för mycket socker. Nu vill inte jag ha mer.
Men ni äter en del socker hemma och sånt i alla fall.
Ja, så han får äta på helgen. Vi har sagt att han har valt en dag där han får äta sötsaker. Och är det kalas så får han lite också. Men ofta är det ju hemgjort. Eller liksom, ja.
Men det är typ lördagsgodis fast ni gör det själva istället.
Ja, inte alltid nu när han blir äldre. För nu vill han ju vara lite normal också. Så att vi köper ju aldrig läsk. Men han får ju liksom köpa smågodis ibland. Eller någon normalt godis eller vad man ska säga. Så han får vara som andra. Ja, det går ju inte att göra. Alltså om jag tänker hur jag själv är uppvuxen med fullproppad med socker. Och den livsstilen jag hade. Så att jag tror inte att det är jättefarligt. Ja,
det var ju likadant med mig när jag var liten. Vi åt också väldigt onyttigt och sånt där. Det var väl egentligen så som andra äter. Men vi har väl jämfört med det vad folk i snitt äter så äter ju vi liksom bättre. Vi äter inte lika strikt som vi gjorde förut och då följde vi liksom stenålderskost och med lite LCHF-aktigt i sådär. Men vi lagar ju det mesta själva och som tur var så min äldsta dotter hon älskar att baka och göra efterrätter och sånt där. Så att det blir alltid i princip självgjorda, hemmagjorda lördagsfika och sånt där. Så det är i alla fall det är bra på det sättet. Man vet vad som finns i det man äter. Och det är någonting som är bra.
Men där sa du något viktigt också. För min pojke, han har ju också tyckt om liksom, han tycker om att hålla på med mat och fixa liksom, och göra fint. Och nu har vi odlar ju lite själva också. Jag har inte så mycket tomt men har mycket pallkragar. Så idag då jag är lite motsträvig 14 år, jag är lite trött. Men sen när jag kommer med ut nu så skördar vi potatisen. Och han blir ju alldeles lyrisk när han får börja. Han bara, det är som att gräva guld sen. Han blir lite överlycklig. Och sen är det ju mycket roligare att äta den här maten. Han vet att det här har jag skördat själv. Det här har jag varit med om och följt.
Så det är ju det är kul att han tycker så ändå när tonåren kan ju vara lite motsträvig ibland. Så att.
Jo.
Men det här med han hade ju vad var det du sa att han hade för något som gjorde att ni var tvungna att vara lite extra försiktiga med kosten för hans del?
Ja, det började ju med faktiskt när han föddes redan att han hade ju diarré och skrek jämt i princip. Då hade han ju liksom inga andra konstigheter, han utvecklades normalt. Men sen när han blev över ett år så blev han sjuk i en massa andra saker då, öroninflammationer bland annat. Och det här är lite standard för de här ungarna, har jag märkt nu. Och sen när han kom ut, det var han gravt autistisk, han var helt borta, instängd i sig själv. Då började vi utreda honom sen då när han var 2. Och fick diagnosen autistiskt syndrom sen då.
Får jag bara fråga, vaccinerade ni eller var det?
Tyvärr gjorde vi det första året, eller vad man ska säga.
Ja, just det. Men sen slutade ni med det?
Ja, för jag kände det inuti mig. Jag hade något i bakhuvudet, men det var så kaotiskt den tiden. Liksom. Det var så mycket stress och ingen stöttning och så. Jag försökte söka, men sen när han blev sjuk, då var det ännu tydligare. Och då började jag läsa på riktigt ordentligt och märkte reaktionerna bara man fick på vaccin. Och då förstod jag att något verkligen inte stod rätt till, så idag är jag ju totalt antivaccin.
För det är ju inte många som inte är vaccinerade som får autism, vad jag vet. Jag har aldrig hört talas om någon i princip. Så att, det finns säkert exempel på det. Men det är väldigt ovanligt i alla fall. Så att, det har ju säkert någonting med sakerna att göra. Sen ska man ju vara känslig för det också antagligen.
Jag tror att det är jättemånga faktorer.
Kombinerat med mat då.
När jag läst på om det här i många år så vet jag att det finns väldigt många faktorer, men jag tror att vaccinet var spiken i kistan. Det är så pass kraftfullt i en sån liten kropp som redan var skör.
Jo.
Det tror jag var det som gjorde att det slog över, för han var inte autistisk första året, men han var skör i mag och tarm då.
Hur lång tid tog det för att det skulle försvinna? Alltså,
det här låter
när ni ändrade kosten.
det låter halleluja. Det är många svårt att tro på det, men han var 3,5 ungefär och då gjorde vi den här strikta förändringen. Först tog vi bort mjölk tror jag 2 veckor och sen tog jag gluten och det gick inom 2 månader, 6 veckor kanske. Så sa det bara puff, så bara rasade det av honom och så ja, han slutade med alla de här, jag ska inte gå igenom alla beteenden, men det liksom bara ramlade av och han tittade med ögonen och slutade skrika och började utvecklas, så det var extremt tydligt.
Otroligt. Hur gammal var han då, sa du? Han var
3,5.
3,5.
Så det gick från att han inte kunde hålla ögonkontakt alltså, eller?
Ja, ja, han hade ju liksom som sagt alla kriterier. Så, ja, men det var den som var så tydlig just det där, för att som mamma inte ha kontakt med sitt barn. Mm. När alla säger till mig att ja, men du förstår vad skriken betyder och mammor har den här kontakten, och jag kände mig helt värdelös när han skrek jämt och jag förstod ingenting. Tills han då den dagen tittade med ögonen igen och liksom kom ut ur det här.
Och då säger du igen också, hade ni den kontakten från början där när han var...
Ja, första året så hade han ju inte det här, utan det verkligen slog om pang efter de här sjukdomarna som han hade. Och det är som sagt, då, han fick ju vaccin 3 sprutor då första året, och det kan ju, de skadorna sätter sig också liksom och kan gradvis skada.
Han fick via, så vad är det nu då? Nu ska vi se, det är 4, 6 och 12 månader va? Tre stycken gånger hinner de få på
ja,
första 12 månaderna. Så att...
Ja, jag kommer inte exakt ihåg tidpunkten. Jag tror han fick den sista i oktober. Han blev sjuk i december av en förkylning och sen fortsatte det bara i flera månader med öroninflammationer och allt möjligt.
Ja, men det är de här mot stelkramp och polio och det, difteri och sånt. Ja. Tre gånger får man under första året vid 3 tillfällen.
Ja, och sen blev det ju självklart då massa antibiotika och kortison och sånt. Vi fick ju åka till akuten flera gånger under de här sjukdomarna.
Ja, och det brukar ju vara känt för att just förvärra för magen ju. Just för att det tar död på bakterier som behövs i magen. Goda bakterier.
Ja, så föddes han med kejsarsnitt akut. Så att det är så jättemånga delar. Amningen var väl det som stärkte upp i allt det här. I alla fall att han fick ändå amma över ett år.
Ja, det funkar i alla fall. Så.
Ja, det var problematiskt, men jag hade gett mig fan på det. Och så bar jag honom mycket i bärsjal. Det sa ju även BUP att det var nog ett stort stöd. För de har ändå konstaterat att han hade en trygg anknytning då, experterna. Jo.
Så det var ju hade ju säkert kunnat vara ännu värre på många andra sätt. Ju, om du hade gjort annorlunda där kanske. Så att, det där med amningen bara är ju väldigt viktigt att försöka. Jag kan bara berätta snabbt här att min fru har ju ammat mycket. Men med vårt första barn så var det problem. Och där var hon tvungen att använda vad heter det? Bröstpump eller hur det heter. Och så höll vi i alla fall på, eller höll hon på så fram till i alla fall ett halvår. Så det var ju inte så bra, men det var i alla fall bättre. Sen med andra barnet så blev det också problem. Men då testade hon med amningsnapp och sånt där som man kan sätta på över bröstvårtan. Så att det liksom, för hon fick liksom sår från amningen då, utan den då. Så, och sen kom amningen igång och så höll hon på i över 3 år tror jag med andra barnet där. Och sen med tredje barnet då, så ammade hon nästan 3 år också. Där gick allting jättebra från start i princip då. Så att det är liksom... Det kan vända. Det finns, hon var alltså jättenära på att ge upp. Men liksom så gav hon sig falsiken på liksom att testa och liksom uthärda och ge det liksom en chans till och sånt där. Och det vände och blev bättre. Så att, det är värt verkligen att försöka få det att fungera. För det är verkligen bra för barnen att kunna amma.
Ja, det är ju superviktigt just att inte vaccinera och amma. Liksom, då har man ju väldigt bra faktorer för hälsan. Jag lyckades inte. Jag var så stressad under den perioden så att jag hade ju problem och jag fick mjölkstockning och sånt också. Men just det, när det hade blivit snitt mot min vilja egentligen, och så kände jag liksom att amningen ska jag fixa. Och det gjorde jag ju tills han blev autistisk också. Det blev ju krångligt då också, för att han ville ju sitta där hela tiden. Så det var väl det som gjorde att jag ska avsluta.
Och bara där, det är väl oftast problematiskt med amning vid kejsarsnitt också, att det kommer inte igång riktigt.
Nej, det gjorde det inte heller. Och då var jag inte så insatt, så att jag fick ju stödmata lite med sådana ersättning där då. Men ja, det var väl inte väldigt mycket, men det tog ju tid att komma igång.
Men vad... förlåt.
Jo, vi har en grabb hemma som är ett år då. Och ja, det var ju trögt att få igång amningen i början för min sambo där, så att säga. Och just hetsen ifrån BVC, det är ju sån stress. Liksom, de var ju alltså helt, ja men, maniska liksom. Och han hade inte gått upp liksom exakt antal gram enligt deras jävla kurva liksom, att ja, nej, har det inte blivit bättre än 2 veckor så måste ni ge ersättning. Och liksom, vilken jävla press skapar inte det på en nybliven mamma liksom.
Mm.
Så ja, hon använde ju bröstpump i början där för att få ur liksom, och fick i grabben så han liksom kunde, ja, få i sig lite äta som var lättare än och liksom att han själv skulle behöva suga ut det. Och ja, det tog väl någon vecka som hon höll på jävla sådär, men sen kom det igång riktigt och funkar fortfarande bra.
Ja, bra. Bra.
Men det är just den jävla hetsen från BVC som jag tror att sabbar många, för det är just stressen som gör att det inte funkar så bra.
Ja, och vissa barn är ju mindre bara. Jag har ju hört att de har hetsat sådana där det är en mamma som till och med haft ett ganska litet barn i föregående graviditet och sen samma igen och de fortsätter att hetsa.
Jo, och precis.
Barn, det ser ju inte likadan ut.
Nej, jag varnade en annan kompis som fick barn för ett par månader sedan innan liksom, att bara så vet de kommer liksom vara på det som hökar om det här med amningen. Så hon var ju liksom att ja, men det kan inte vara så illa liksom. Och sen efteråt liksom, de bara, åh jävlar, alltså de är helt tokiga där liksom så här.
Det där är något man ska minnas också, att både vaccin och BVC och det här, det är frivilligt. Ja. Det är ett erbjudande. Jo. Och de kan sossanmäla om de vill, liksom, men vi måste inte gå dit. Känner vi att vi vill ha stöd från dem eller liknande så kan man gå dit. Men annars så behöver vi faktiskt inte den stressen. Eventuellt.
Och det är egentligen inte svårare än att egentligen se, jag menar, om barnet är pikt och det tittar och håller på precis och utvecklas bra och går upp i vikt och sånt där. Det är inte svårare än att man kan hålla koll på det själv.
Men jag tycker det är viktigt att man pratar om bland annat amningen då med de som planerar att bli föräldrar. För när man väl märker att man har problem själv och inte har pratat om det tidigare så känner man väl kanske sig lite ensam. Och att det skulle bara vara fel på post då eller på mamman eller sådär. För folk har en tendens till att inte prata om sina problem eller dela med sig av sina erfarenheter då. Så att det är ganska viktigt.
Det kan ju vara att man skäms alltså som kvinna också, för att det ska, man tror ju liksom att vi ska vara mammor av naturen. Förr lärde vi upp oss av andra kvinnor. Det gör vi inte nu. Vi ska föda barnet och klara det och sen naturligt bara veta hur vi ska göra. Trots att vi får höra massa olika information och bli förvirrade. När jag låg på BB då kom det ju liksom, jag fick ju ligga där flera dagar och det kom olika skift. Och alla kvinnor som kommer in säger olika, de blir nästan irriterad. De har olika knep och jag känner mig jättedum och fick inte igång ordentligt.
Det är lite nästan som att föda barn och inte ingår riktigt i vår kultur riktigt på något sätt. Alltså, man tänker många unga tjejer, de är uppväxta, man kollar på Sex and the City och massa andra jävla skitserier. Det är liksom, de lever i en värld där egentligen inte barn förekommer. Liksom.
Nej, och sen så är vi rädda för smärtan och det är ju inte konstigt, men vi behöver ju ha ett stöd innan. Så att därför planerar en del kejsarsnitt och i värsta fall för utseendets skull.
Ja, sånt har jag hört talas om, ja, precis. Så tokigt att det kan vara så.
Ja, det är ju så att man får välja det hur som helst idag, alltså till ditt val, precis som abort.
Och en del som hoppar över att amma för, av egentligen samma anledning, att de tycker det är bökigt och utseendemässigt. Och. Nej, men en sak i alla fall, om man har problem med amningen så... Det går ju att ge liksom ersättning och sånt också och ändå liksom fortsätta att försöka med amningen och få det att komma igång. För det var ju så du lyckades med, va?
Ja, det kom ju till slut.
Jo, och det var likadant som vi var tvungna att göra då med vårt första barn. Så det behöver ju inte vara så här. Ibland kan man ju höra lite grann att om man ger med nappflaska så minskar man risken att de liksom ammar, och det kanske blir lite försvårat att liksom att en del barn kan bli, de tycker att det är enkelt att dricka ur nappflaskan jämfört med att amma.
Det är väl en annan sugteknik eller något sånt där också.
Ja. Men det är ju inte så att det blir omöjligt. Vi hade hört sådana saker, så vi var lite så här oroliga då. Men det funkar ju faktiskt att få igång amningen ändå. Så.
Ja, men det handlar väl om vilja mycket också. Just det, att är man bestämd att man ska fixa det, så oftast så går det ju faktiskt.
Ja.
Jag vet inte riktigt hur det är på alla sjukhus, men här i Göteborgstrakten här så finns det något som heter Amningshjälpen. Men BVC, eller säga BB-sjuksköterskorna och sånt, de är ju duktiga på amning, men det här gänget är ju specialister just på det. Så att dit begav ju vi oss efter någon, kan ha varit en månads kämpande, bokstavligen talat nästan dygnet runt. Och de undrade ju varför vi inte hade sökt hjälp tidigare, men det var ju för att vi inte kände till dem. Och det är just det, för att folk inte pratar om sina bekymmer liksom. Och det är ganska bra att kanske få reda på att det är nästan vanligare att ha problem med amningen än att inte ha det.
Jo, det är nästan så, tror jag. I alla fall med första gångs föderskor, tror jag.
Jajamän. Men det märker man ju först efter man har blivit drabbad av det själv, så att säga.
Jag tror de finns överallt i princip faktiskt. Och de har funnits ett tag också, tror jag.
Mm. Jo, de fanns på min tid också där, men jag hittade det ju för sent.
Ja, man känner inte till det.
Nej.
Men nu vet alla som lyssnar om detta.
Du, Victoria, hans sjukdom då försvann med kosten där?
Det har ju varit en process sen. Det är inte så att allt blev återställt, som han ändå har haft skador i några år. Och efter och sådär. Så vi har ju gjort fler saker efter det såklart också.
Okej. Men hur är det idag då? Alltså, är han helt frisk? Liksom? Eller har han typ ADHD eller någonting? Alltså,
det är en liten story där. Liksom. Nu kommer jag inte ihåg alla detaljer när jag bara pratar fritt. Men han fick ju en mildare diagnos i alla fall innan skolstart då. Och sen har vi provat fram med olika tillskott och sånt där också. Vi har ju gjort mycket annat. Men när vi hittade rätt där, då gjorde han ytterligare ett sånt här hopp som man gjorde när vi bytte kost. Som var alltså ett jätte, eller kvanthopp eller vad man säger. Som också gick på inom 2 månader. Där han liksom, det var jättemycket mer mentalt och det var också fysiskt. Hans tarmar började jobba ännu bättre och han blev liksom mycket klarare. Han kom ut ännu mer ur det här fängelset eller bubblan eller vad man kallar det för. Så att det har ju varit 2 stora steg så, och sen har det ju fortsatt i och med vi har förfinat, och sen har ju skolan förstört en del också. Det var ju grejer som inte har funkat och då har han blivit sämre och fått mycket ångest.
Alltså, andra saker då. Inte maten i skolan då, utan mer hur skolan är.
Nej, den har jag lyckats liksom kriga för, så att vi har faktiskt fått anpassad kost i de skolorna och dagis som man har gått på. Det är ganska övertygande. Så det kanske inte har varit den hälsosammaste alltid, men vi har fått den här anpassningen i alla fall. Och sen så har det ju gått ett tag som sagt, och det finns ju negativa saker då som har påverkat honom åt fel håll. Vi gör allting bra hemma. Och sen är det mycket då stress och så som har gett ångest. Och liksom mest i skolan och kanske på andra håll också. Men det har vi också lyckats jobba bort. Vi har liksom fortsatt att förbättra allting. Sen var vi faktiskt till BUP just då för att han hade så mycket ångest. Och, då kommer de här påtryckningarna om medicinering. Man säger att det är autismen, eventuellt ADHD. Så jag gick ju med på en utredning för ADHD för att blidka dem. För jag tänker inte medicinera honom när jag vet att det inte är felet. Jag kan sånt.
Vad var de vill ge för något då?
De satt ju och gissade på saker, till och med BUP. Bland annat så sa de att om han får en ADHD-diagnos, då kommer han ju få ADHD-medicin. Och det kan ju hjälpa jättemycket. Även hans lilla övervikt han har fått i skolan av allt stillasittande. Ja. Och så pratar de om Risperdal, som är en riktigt jäkla farlig medicin med mycket allvarliga biverkningar. Bland annat plötslig död, Parkinson och diabetes. Det slår ut hormonsystemet, sa de. Ja, eller kan göra. Och sen pratar de om antidepressiva. Så det var en massa chansningar. Medan jag som är insatt, jag har bakgrund och utbildning, jag ser att det här är ångest. Det är för att de här sakerna jag pekar på då. Och vilket stämde, han blev ju av med den sen också på olika sätt. Och han hann ju få en ADHD-diagnos, men psykologen sa ju själv att jag vet inte om det stämmer nu, för det hade hunnit skifta så mycket. Men han är ju fortfarande en känslig kille. Men det intressanta var då just det var det viktigaste här. När vi är där så har de tappat bort hans papper, så jag tar med en kopia på hans autismutredningar. Och då tittar psykologen på pappren och säger, va? Men det står att han har autism här. Ja, så här, det har ni utrett noggrant. Ja, men jag ser ingen autism med honom, säger hon. Och sen så träffar vi läkaren som utreder honom också, och han säger samma sak. Jag ser ingen autism i den här situationen. Så att jag fick det bekräftat på sitt sätt. Men
vad konstigt. De kom fram till det i utredningen även fast man inte ser det i honom. Hur lyckas de?
Alltså, det är ju försvunnet då. Men enligt dem är det obotligt. Så, att det,
så det var autism när han var liten alltså, och därför står det kvar?
Ja, alltså, den har ju försvunnit med de här kostomställningen och tillskotten vi har gjort. Så att, för dem är det obotligt. Därför är det intressant. För de sa till mig när han var 3, han har autistiskt syndrom. Det är en medfödd obotlig hjärnskada. Du kan inte göra någonting. Du kan bara lära dig att hantera det. Och sen kommer jag dit och de säger att de ser ingen autism med honom längre ett antal år senare. Men när jag säger vad vi har gjort, då vill de inte höra. Då läkaren stoppar huvudet i sanden och säger att det går inte, för det finns inga vetenskapliga studier som styrker det. Så han vill inte höra vad vi har gjort.
Det finns ju det. Alltså det finns ju saker i, alltså även alltså, riktiga studier alltså, som är publicerade i så här, peer-review-tidskrifter och sådär, så finns det mycket saker som tyder på vissa saker. Sen kanske det inte liksom är helt fastslaget exakt hur man ska göra. För det finns ju inte en lösning för som funkar på alla barn, utan det är, eller alla människor.
Men det tragiska är att läkaren som jobbar på BUP med de här barnen inte är intresserad av att höra vad vi har gjort, när vi har då tagit bort något som var obotligt enligt dem.
Men alltså en sak som är känt i princip, det är ju att genom att till exempel minska ner på socker och sånt, så kan man göra situationen bättre för barn som har allt från koncentrationsproblem till autismspektrumsjukdomar till autism. Alltså, det kanske finns några undantag där det inte blir bättre, men liksom det blir alltså, ju bättre.
Svensk vård erkänner ju bara det på ADHD på något vis, för att den är lite så här flummig. Där erkänner de väl studier där allergener påverkar och sånt också, färgämnen och socker, men autism är lite så här heligt på något vis. Ja, det är mycket märkligt, men jag vet och alla omkring oss vet att det här är sant, och de har ju själva konstaterat det.
Ja. Men vad har läkarna för liksom förklaring på att autismen är borta?
Han vill inte prata om det. Och sen har inte jag pushat på det heller, för jag har pushat på läkare och specialister och forskare så mycket de första åren. Och det är ett ointresse. Och vi ställde upp i vissa studier också. Och när man pratar med forskarna var det annorlunda. När de bara pratar av sitt eget intresse, då håller de med mig. Men de är ju betalda för att göra det de ska, så att det är ingen mening för mig att försöka få ut det här budskapet den vägen. Så jag gör det genom att hjälpa andra föräldrar istället.
Mm. Hur funkar det då? Med att hjälpa andra och sådär?
Blandat. Jag har fått hjälpa en hel del, så att det är värdefullt, men många har ju svårt att tro på det. Så att, för läkarna säger att det är obotligt och en del tror att jag är en bluff då, eller ja. Men det är blandat. Många är väldigt intresserade och många försöker faktiskt. Men jag kan säga att det är många mer utlänningar eller arabiska kvinnor åt det hållet som är intresserade faktiskt.
Jo, många av dem faktiskt väldigt skeptiska till mycket som är i västerländsk sjukvård, och även till vacciner och sånt kan de ju vara emot och ta och sånt där. Jag gissar att du har haft med några woofar att göra.
Ja. Jag har lärt mig att kapa, för jag känner att det har tagit för mycket av min tid och energi där jag kan hjälpa folk istället. Så att jag har lärt mig att när folk börjar hugga på det viset, då går jag inte in i det längre. Förut satt jag och ville försvara och förklara så alla får sanningen. Men sen har jag liksom kapat det mer och mer, för att det ger ingenting. Utan jag säger bara att de som vill ha min hjälp, kontakta mig privat så tar vi ett samtal. Och då vet du, då rensar ut de som bara vill jäklas.
Jag hade ju en period när jag höll på att diskutera med woofare och sånt där i olika Facebookgrupper, och det var ju en del, gick det ju ha lite så här intressanta diskussioner med och sånt där, men det var ju lite grann dels att man vill liksom på något sätt man diskuterar ju mycket för tredje parts skull, de som läser, men alltså, inte för att jag tror att man övertygar de här woofarna. Men sen var det väl också lite grann det att jag själv tyckte det var kul och liksom lite,
ja, man lär sig ju själv samtidigt,
stimulerande. Ja.
Så. En liten fråga, vad är woofare för någonting?
Vetenskap och folkbildning står det för. Det är en organisation, och de kallar sig, jag vet inte, de kallar sig skeptiker, va? Eller något sånt där också. Men det är ju helt tvärtom. De är ju alltså i princip, vad ska man säga, de står för allt och tror på allting som den etablerade vetenskapen säger.
Systemlakejer alltså.
Ja, och de är otroligt fula i liksom, inte alla woofare, men liksom de som är värst, de tvekar ju liksom inte att anmäla folk till sina liksom arbetsgivare och ringa upp, och de förföljer i princip folk som har andra åsikter. Och är det någon inom vården, alltså någon som själv jobbar som läkare eller forskare, någonting som vågar tycka någonting annorlunda, då jobbar ju de gemensamt med liksom att sätta åt den personen och få den personen liksom åthutad eller avskedad och sånt där. Så att det är rätt läskigt gäng med
det är väl lite som en sekt också, för det är en del som sekt har liksom hoppat av och beskrivit hur de har betett sig liksom, och det är obehagligt.
Jo.
Och att de då får ha, de bjuds in till tidningar och tv som experter, där de får håna folk totalt, vare sig det gäller hälsa eller något andligt eller vad som helst.
Jo. Så, nej, men och det betyder ju inte att, jag menar, vissa saker som de, vad ska man säga, bekämpar kanske är riktigt, för det finns en del tokiga saker ute också som folk...
Jo, tack, det har jag sett också.
Och en del drar ju liksom sina saker alldeles för långt. De har börjat tro på en sak, till exempel vi säger vaccin eller kollodialt silver eller något annat sånt där. Och sen så tror de liksom att det är lösningen på allt. Man kan bota varenda sjukdom med kollodialt silver, eller varenda problem i världen som finns, eller varenda sjukdom beror på vaccin. Och så är det ju inte heller. Så att, men woofarna, de drar ju liksom för långt åt andra hållet istället.
Precis.
Lagom till bra.
Ja, balans.
Ja, men
precis. Det är ju inte alltid att... Det finns ju utlösande faktorer. Det är ju inte... Till exempel i Victorias sons fall så behöver ju inte... Nästan ett skräckexempel som har lyckats vända till någonting väldigt... Ja, men i slutändan ändå blivit bra. Och jag menar, då har det ju flera olika faktorer som har säkert spelat in. Jag menar, den ena hade ju... Det är inte nödvändigtvis att vaccinet i sig hade utlöst det, men på grund av alla andra faktorer så blev det ju så.
Mm. Ja, det är häftigt att kunna visa ändå att det inte är hopplöst, det är att folk ger upp. Så när jag träffar många föräldrar, då sitter de där och stoppar i extra medicin i barnen på kalas för att de ska kunna äta mer skräp. Och jag kan sitta, jag minns ett kalas speciellt där de frågar, men medicinerar inte ni? Nej. Och så sitter de som fågelholkar och äter en kaka till, och så berättar jag vad vi har gjort, och ändå liksom, det går inte in för väldigt många. Och jag vet inte, ibland verkar det som föräldrarna också har ju sin problematik. Det har jag också, såklart. Och sen använder vi det på lite på olika sätt, kanske.
Men hur tänker man där när man liksom proppar i mediciner, för att man vet att okej, om mitt barn äter socker nu så kommer det må dåligt, men ja, han får lite extra medicin så blir det säkert bra. Då har man ju ändå liksom sett bekymret, men att man bara ignorerar det totalt.
Jag tror att man har gett upp, för att vården ger ju inget hopp. De dödar ju det totalt, att det är kört. Och som de inte har något hopp så kan de lika gärna ge upp helt. De har ingen ork, för att det är ett helvete. Och jag har också haft ett helvete. Det kanske låter lätt när jag berättar, men det har varit en kamp i många, många år. Även när det blivit bättre. Så, och jag tror, och särskilt det kan det vara värre ibland när man är två, tror jag. Man har olika vilja och det är syskon som äter skräp och, eller pappan gör eller mamman. Så att det blir för svårt för dem att hålla uppe det här. Jag kunde lätt göra om mitt liv som jag var ensam med min pojke. Och att jag är väldigt, jag kan bli ganska extrem. Så att jag kan köra det där ganska fanatiskt då. Och sen har jag hittat en balans idag. Så att idag är det ju helt, det är ett stört skönt liv och mår toppen. Och kan göra utsvävningar liksom. Lite så här som man levde förr kanske. Alltså ren mat och så lite lördagsfika. Mm. Alltså det är ju normalt.
Det är ett rätt bra koncept. Och
ja.
Man ska inte vara riktigt för hård ändå. Det är någonting trevligt så här, till exempel på lördagen.
Ja, sen är det också när man väl mår bra. De första åren liksom, när man fortfarande har obalanser. Då kanske man ska ta det lugnt. Men jo. Nu har vi mått så jäkla bra faktiskt. Både fysiskt och psykiskt i alla fall. Jag kan tala för mig själv. Men, så då kan jag göra fler utsvävningar. Då kan jag bestämma. Ja, men jag äter lunch ute en dag i veckan. Eller någon gång kanske ta en fika mitt i veckan också. För att det passar. Eller?
Jo, ja.
Jag tänkte vi tar en liten kort musikpaus och sen så kanske vi kan gå in på och prata lite mer konkret om lite exempel på mat och dryck och sånt där till exempel. Är det någon som behöver hämta något så?
Jag ska hämta kaffe.
Ska hämta en kexchoklad och lite Coca-Cola.
Ja, precis. Cola.
Ja, tack. Ja.
Kaffe ska jag i alla fall.
My name I don't remember, though I hail from Ohio. I had a wife and children, good tires on my car. What took me from my home and put me in the earth was the mouth of a deep dark hole I found behind me. Scraps and dead cows, tractors broken down. But never did I hear one thing hit the ground. And slowly I came to fear that this was a bottomless hole. I went out there bar and stared down in that hole. Laying into the evening, my mind would not let go. So I got out my ropes and a rusty clawfoot tub, and I rigged myself a chariot.
bygger en bunker av hopp, fylld av persedlar för krig, vård och kropp, vapen i mängder och ammunition, konserver som täcker vår situation. Jag bygger en väl för att återhämta min slutkörda själ. Där ute ska döden ta var bilder mig slav, så jag gräver en bunker och inte en grav. Knivaren kaffar pejt, korfoder och pilar, vatten, reningsverk och jobb, den bil av helikopter, smörre silver, värme, ljus, bilvågar och pilar, till sända strålning. Som bär ansvar för skräcken som spreds, de sitter i trygghet i säkert förvar, men räknar ej med att en hämnare är kvar. Automatarbin, magasin och klock, faktiskt tomma hak såväl som både rök och spränga. Hater händens timme slår för en myrsen klock, så mycket byggde bunkrar, så mycket talar. Knivaren kappar tejp, korvfoder och pilar, vatten, reningsverk och jobb, en bil av helikopter, snöre, silver, värme, ljus, bilvågar och pilar, till sända strålning lyser över kackerlackans värld.
Du lyssnar på Livsveril, en del av Nordisk Radio.
Ja, då är vi tillbaka från musikpausen. Då. Vi satt och pratade lite grann här i pausen. Så.
Var väl det här om att utesluta kost? Hur man gjorde då? Det var, där förklarade du något, Victoria.
Ja, men där var vi väl eniga att börja med ett ämne. Och som jag har lärt mig så är det lättast att till exempel ta bort mejeriprodukter. För att där märker man resultat snabbast oftast. Och sen pratar, kan man ge sig på...
Vi pratade om allergier till exempel. Fann man någon, Peter nämnde att en av hans barn var lite, ja, men, lite hudproblem och lite allergiska problem.
Och astma.
Ja, men precis, det kan ju vara svårt att veta vart det kommer ifrån och då, därav att man kan börja utesluta saker.
Jo, att det finns ju kopplingar även till vaccin där. Alltså många sådana här vanliga problem är kopplade till vaccin. Men så även då vissa födoämnen som stör... tarmen. Mm. Och det är vanligtvis är det ju mejeriprodukter och glutenvete då, som man, kan testa och ta bort.
Det här är ju något man ska göra innan man går vidare och försöker liksom eventuellt ta mediciner och sånt. Det är alltid bäst att testa om det är någonting man liksom kan plocka bort bara. Så att det är ju det.
Vilka enklaste mejeriprodukter är det som är värst då?
Oj, alltså syrade mejeriprodukter är ju klart bättre, så känner man att man inte vill sluta med allt, så att är de syrade på riktigt, man vet att det är rent och på riktigt syrat, de är ju bättre. Men dricka pasteuriserad homogeniserad mjölk kanske är det värsta då.
Ja, jag var ju på en föreläsning förut om, det handlar väl egentligen mest om cancer. Och han hävdade då att det var liksom de tre vita gifterna. Det var mjölk, mjöl och socker som var, ja, men i princip roten till allt ont med kroppen i princip. Det var allt ifrån ja, men psykiska sjukdomar till cancer och allting. Han sa att utesluter man mjölk, mjöl och socker så ja, det är lösningen på väldigt mycket problem.
Det där, det lät inte som en konventionell läkare som hade den föreläsningen.
Nej, det var det inte.
Märkligt.
Ja.
Mm. Nej, men alltså förenklat är det väl att det inflammerar tarmen, det kan ge en sån här läckande tarm och inflammationen kan sprida sig i kroppen och sätta sig i hjärnan och i leder och liksom orsakar precis allt möjligt, autoimmuna reaktioner och sånt där.
Mm.
Mm. Så mycket handlar om det. Det är jättemånga som provar både att plocka bort de här ämnena och lägga till läkande tillskott och så också av olika slag, för att det är ju det kroppen saknar också. Så att nu känner inte jag igen alla röster, men Tobias som sa det här med att innan man medicinerar. För det är ju så att har du en felaktig kost om du äter något som förgiftar din kropp, eller du saknar näringsämnen som läker din kropp och bygger upp din kropp, om du stoppar i medicin då, då försöker du alltså medicinera bort ett gift eller en näringsbrist. Det är ju jättedumt. Det är bättre att se till allt det här först och sen kvarstår problemen, då kan man ju titta på andra behandlingar.
Ofta är det ju med medicinerna så kan det ju vara så att det är i princip symptomet du tar bort, inte orsaken till att du är sjuk. Utan...
Ja, du stänger ju av larmet, om kroppen larmar, min tarm är paj här, snälla laga mig. Mm. Och så stänger du av det där larmet.
Det är som huvudvärkstabletter, om man ska ta en väldigt enkel grej. Där stänger du ju av någonting som säger att det är något fel i kroppen. Det kan vara, jag vet inte, man kan ha fått huvudvärk av att man har vätskebrist eller man är stressad eller något annat. Och så gör det att det inte gör ont längre. Ja, det betyder inte att det har blivit bättre.
Nej, det är inte avsaknad av tabletter som gör att man får mot huvudet. Liksom.
Ja, nej.
Man kanske behöver glasögon.
Ja, eller lyssna på sin kropp helt enkelt, för att vi ska ju bara stressa och jobba skiten ur oss. Det var någon tv-reklam för någon sån här febernedsättande tablett som verkligen visat, ja men inte ska du behöva stanna hemma från jobbet för att du har feber, ta den här. Och febern är ju där för att döda virus och inkräktare i kroppen liksom, och hela dig. Och så ska vi då ta en tablett för att stänga av immunförsvaret liksom.
Och så, inte ska och så dina barn behöva stanna hemma ifrån dagis när de kan äta tabletter. Liksom.
Ja, det är ju onödigt.
Nej, och sen när man har huvudvärk eller feber, det är ju också att man blir trött och sånt. Det är för att man ska ligga still och återhämta sig och låta kroppen vila.
Precis.
Mm. Apropå feber där, det har man ju liksom alltid fått höra i princip, det med att har barnet feber så måste ni ha feberersättande. Det är plågare liksom. För så sa de till oss när, kommer inte ihåg hur gammal grabben var, men han fick ju feber som gick upp ganska högt. Så ja, då vart man ju lite orolig i början där. Så ringde vi 1177 så bara, ja nej, då tyckte de att vi skulle åka in till akuten på en gång. För det hade väl gått upp på ja, med 40 grader tror jag det var. Och... ja, då vart man ju asnoj, kastade sig in i bilen, åkte 5 mil in till Falun, kommer dit. Och de bara, jaha, vad har ni tänkt att vi ska göra? Ja, men det var era kollegor på 1177 som sa åt oss att åka hit på en gång. Ja, nej men de har ingen koll, svarade de. Och sen frågade han, är febernedsättande? Nej, det tycker jag inte att man ska proppa i små barn. Och då kollar de med på en som att man liksom hade plågat barnet med, ja, haft han i en tortyrkammare ungefär. Men så att han inte liksom nedstämd eller medtagen, han är fortfarande glad, men han är bara väldigt varm.
Alltså barn, alltså deras kroppar har ju inte lika starkt immunförsvar. Och ett sätt som kroppen tar hand om bakterier och virus och sånt där, det är ju att höja temperaturen. Och hos vuxna då, som har bättre immunförsvar, där behöver man oftast inte höja temperaturen lika mycket för att få till det som kroppen behöver. Och när vi får en väldigt hög temperatur, till exempel när vi kommer upp i 39-40 grader, då är ju vi oftast mycket, mycket sämre däran än vad småbarn är när de har samma temperatur. Och det beror just på att vi är mycket sjukare när kroppen tar till liksom, att behöva gå så högt i temperaturen. Medan hos barn så går liksom kroppen upp i temperatur mycket snabbare. Och man ser ofta det just på att de är ju rätt, alltså de är ju väldigt pigga för att ha kanske 39,5 eller någonting. Hade man själv haft 39,5 så hade man varit helt död nästan. Nej, men. Så att det viktiga är ju när de har feber, det är ju ändå att kolla att de inte blir för varma. Och man får som förälder vara med att liksom plocka bort täcken och sånt där. För hög temperatur kan ju vara ett problem. Men kroppen går ju inte upp i för hög temperatur av sig själv. Alltså,
skulle du säga att det finns en gräns där det börjar bli farligt då?
Det ser du ju på barnet. Alltså på allmäntillståndet hos barnet. Om de ligger liksom med ögonen börjar liksom, du vet, man börjar se ögonvitorna och de är helt utslagna. Och,
ja. Nej, men alltså, om barnet då är det pigg och glad och inget är fel.
Nej, men då är det inte fara med
temperatur som är för hög. Även om du går upp på säg 41, att det inte är farligt.
Fast vid en viss temperatur så blir det ju farligt för barnet. Då skulle de ju bli, alltså, att det syns på dem. De kan ju inte gå hur högt som helst. Men säg till exempel att de går upp till 40. Alltså prick. Det är en rätt fin gräns mellan 40 och 41. Jag vet faktiskt inte exakt var gränsen ligger. Men vi säger nu bara att det är en jätteskillnad på mellan 40 och 40,5 kanske. Om det nu går att komma upp i det. Men alltså, titta på barnets tillstånd. Det är inte liksom temperaturen som är den viktiga. Se till att de får i sig liksom vätska. Det är ju viktigt. Och egentligen ska man inte ge massa skräpmat när barn är sjuka. Det är ofta det många gör. De börjar ge glass och allt möjligt sånt där. Utan, det ska ju vara något som är lättätet. Men det ska ändå vara något som finns bra med näring i. Och inte massa socker. Gärna något de gillar också såklart. Det är ju bra med. Men man ska inte välja det onyttigaste. Och så att de dricker. Och sen kollar man bara liksom allmäntillståndet. Och börjar de liksom kännas på tok för varma. Man ser att de verkligen ser medtagna ut. Då kan man ibland behöva ta bort lite täcken och kläder och sånt där. Men det ska inte vara drag och sånt ändå. Men bara så att de... Det kan man behöva hjälpa till lite med. För säg att du har alldeles för mycket filtar på till exempel. Och så ändrar kroppen temperatur. Då kan det ju bli för högt på grund av filtarna. Så man måste vara med hela tiden när ett barn är sjukt.
Ja, för det kan ju gå ganska fort både upp och ner.
Absolut.
Lilltjejen, hon hade feber igår. Hon var väl uppe, inte riktigt uppe 40, men någonstans över 39 någonting. Men så låg hon ju och sov i bara underkläder så att säga. Och när hon vaknade så skrek hon och var ledsen och sa att hon hade så ont. Hon kunde inte förklara var. Men ja, det tog 5 minuter något så skrattade hon istället. Då var den här febertoppen, det var väl på väg ner igen där då. Och alltså, efter en liten stund till så sprang hon ju runt igen.
Mm.
Så att det gick upp och ner jättesnabbt alltså. Skitmärkligt. Sen låg hon väl lite förhöjt då under kvällen och natten och kanske sådär. Men just toppen passerade snabbt där. Det är märkligt. Det finns olika scenarier.
Ja, så det är ju naturligt också. Jag tänkte just det när vi, eftersom vi pratar om vaccin och hoppa tillbaka. Skulle barnet få vaccin och sen få en förhöjd temperatur, då skulle jag ju vara mer orolig. För då har vi sprutat in ett gäng gifter faktiskt. Eller ämnen som inte ska vara i kroppen.
Precis. Många vacciner gör ju att man kan få en inflammation i kroppen. Det kan ju vara i kroppen, kan vara i hjärnan och
att hjärnan kan svälla också och då blir det farligt.
Det här vanliga som de säger att man får feber, man får ont eller att man får ont i huvudet, det som de alla beskriver, men det är jättevanligt och det är det de säger i princip att man kan få. Det är en av delarna som beskrivs. Det är ju alltså att det pågår en inflammation i kroppen och det är ju inte något, alltså, något som är bra för kroppen. Och det är allt de beskriver. De hoppar över och nämner att även i biverkningar i de värsta fallen så kan det faktiskt vara permanenta skador, det kan vara förlamningar, det kan vara död. Men det nämner de ju aldrig i svensk sjukvård. Utan de säger
jag att fick faktiskt det där brevet här om veckan. Har inte fått något på länge. Jag fyller i att vi inte ska ha någon vaccin. Och då fick jag ändå en så här påminnelse om att nu är det dags för påfyllning här i 8 nere. Och då skriver de också, för det första stämmer ju inte statistiken då någonting om hur de har utrotat sjukdomen. Och jag kommer inte ihåg om det var stelkramp nu då, eller 70, vilken det var. Nej, det har de inte utrotat så, men det var något dumt om statistiken som vanligt. Där de ger cred till vaccinet fast det inte stämmer. Och sen längre ner så står det då, vad kan man förvänta sig efter sprutan? Och vad som du sa, det var ju, jag tror inte ens det stod något om huvudvärk eller någonting, utan det stod bara att man kan få en svullnad vid sticket eller liknande. Ja. Alltså jättelöjligt.
Lite feber kanske kan de nämna.
Alltså det är ju nästan kriminellt. Alltså, för det står väl i bipacksedlarna att man ska läsa på dem. Liksom, att de måste ju för 17 kunna liksom ge dem konstaterade biverkningar i alla fall, som de har erkänt.
Jo, tittar du exakt samma, jag vet även i bipacksedeln, där står det ju mer saker. Där tar de upp så här i ett fall på 10 000 så får man de här symptomen. Men i de svenska bipacksedeln, där står faktiskt inte de värsta symptomen med heller. Där nämner de till exempel inte att folk faktiskt kan dö av vaccinerna. Går man däremot in på till exempel amerikanska bipacksedlar då, och man tittar på exakt samma medicin, så kan sånt stå med i den beskrivningen, men inte i den svenska. Och det är rätt fult alltså att de gör
dem olika länder. Ja, så stod olika för att tillverkarens sida hade också andra biverkningar. Nu är många år sedan jag tittade på det, men det stod olika i FAS och på deras sida. Och sen som du sa, jag minns inte heller, jag tror det var rotavaccinet. Och så var det en utländsk bipacksedel och där stod det autism på faktiskt. Jo. I biverkningarna. Så att det är ju intressant.
Ja, och det, så, det är väldigt, så svensk sjukvård är faktiskt lite fula på det sättet att det, och myndigheterna, vad de har reglerat, vad man måste ta med då. Det verkar vara hårdare regler i en del andra länder faktiskt. Så att.
Men säger man inte så att för att ta vaccin så ska man inte bara ta ett beslut om man vill ta det eller inte, utan det ska vara ett informerat beslut. Ja. Och då ska man ha blivit presenterad bipacksedeln och läst igenom den för att sedan fatta ett beslut. Men jag har aldrig någonsin blivit presenterad bipacksedeln.
Nej, det är ingen som blir det ju. Utan det är bara om du är emot att ge vaccin. Det är då du, då kräver de ju att man får informerad och de försöker övertala en. Och ibland brukar de, man brukar få ny tid och så ska man få träffa en läkare som ska liksom komma med förmaningar och så här. Så att det många känner ju väldigt hård press då från sjukvården om man börjar fundera på att inte vaccinera. Så att. Men nu var vi väldigt mycket inne på vacciner. Vad var det vi sa nu då om kost och dryck och sånt? Skulle vi gå in på något om det lite mer i praktiken?
Ska vi börja med drycken? Endast vatten. Klart?
Ja.
Så, var det avklarat?
Och kaffe. Du glömde det.
Ja, men det är mycket vatten i kaffe.
Ja, precis.
Det är ju så himla lätt att få i sig socker genom att bara dricka det, så att det viktigaste är väl att man aldrig riktigt introducerar det till sina barn, utan att man ger lite sundare alternativ. Men även om du skulle ge saft, bättre att blanda ut det med mer vatten än vad som står på förpackningen till exempel, eller att man istället för läsk att man ger, om man nu ska köpa bubbelvatten till exempel, så kan man ju köpa smaksatta bubbelvatten. Det är ju betydligt nyttigare än att dricka Coca-Cola till exempel. Eller bara helt enkelt att klämma lite citron i vanligt glas med vatten.
Mm.
Och sen har jag också en rätt så bra grej på det här med socker. Om man vill få bort det ur drycker, då kan man ju destillera det hela. Då försvinner ju faktiskt sockret. Så får man en helt annan dryck.
Destillerad Coca-Cola.
Ge ungarna vin alltså.
Ja, till exempel.
Ja, nej men det här med i alla fall att göra själv, fördelen med det jämfört med att ge läsk är ju att man vet ju vad som finns i. Göra egen saft och sånt där. Det är ju en idé. Det, visst, då får man ge sig sockret och sånt, men man slipper resten i alla fall.
Fast återigen, pysslet där då, om man har yngre barn som gillar att pyssla lite. Det har jag gjort med sonen också, att vi har ju bara siktat på att dricka vatten och så blir det någon utsvävning, aldrig läsk i princip. Men då har vi gjort bål istället, så på bubbelvatten, juice och roliga frukter och bär, jag kommer inte ihåg allt, men han får lägga i lite vad han vill. Ja, det är ju husmaskigt, så blir det ju lite bubbligt också.
Men alltså, det finns ju, alltså, det finns ju några saker som, jag menar, när man har gjort egen svartvinbärssaft. Det är ju så otroligt gott. Och det, jag menar, allt handlar ju om att man inte dricker sånt allt för ofta. Och gör man det själv så blir det liksom inte så ofta, och man behöver inte överdriva det hela heller. Så att det handlar ju lite grann om måtta.
Och det blir inte så mycket socker om man gör det hemmagjort, och faktiskt man kan ju dra ner på socker hur mycket som helst om man tar traditionella recept också.
Jo. Så att det ska ju fortfarande smaka liksom gott och sånt där. Men visst, är man ovan med att äta, vi säger till exempel en LCHF-are, de kan ju tycka saker som andra inte tycker är sött, kan ju de tycka är jättesött ju. Så att det handlar ju lite grann, man vänjer ju smaklökarna med viss mängd sötma. Så
ja, där kan man göra en liten detox i familjen också. Det är kanske svårt för andra som här gick upp i vikt av stillasittande i skolan och sånt där främst, och bestämde jag, men nu kör vi. Jag har ett kostprogram jag följer, nu får han göra det, och jag känner mig jätteelakt. Men det gick ju jättebra. Han hade inga problem så länge jag var lugn med det och sa att nu äter vi så här i 3 veckor på sommarlovet. Mm. Och sen har man ju återställt smaklöken, att liksom allting smakar extremt mycket mer.
Jo, jag vet det själv från när vi körde rätt hårt med stenårskost och så när vi körde LCHF-aktigt i det också. Då märkte man ju det, att det var en helt annan grej att äta någonting som man tidigare inte hade tyckt var speciellt sött alls, så kände man ju otroligt mycket sötsmak från det. Så att det går rätt snabbt också att ändra det. Det tar väl bara någon vecka eller några få veckor.
Så. Och det är väl också att tänka på att det innehåller ju, jag menar, många, till exempel allt från ketchup till bröd, och väljer man nyttiga alternativ så får man ju inte den där, matas man ju inte med socker hela tiden. Och sen egentligen det absolut viktigaste, det är ju faktiskt att se till att man äter sig mätt på maten, och att alla extra grejer som sötsaker, att det är någonting man äter lite grann av bara, att det inte är någonting man äter sig mätt på. Och äter man, till exempel äter man mörk choklad så blir man ju mer nöjd mycket fortare. Jag menar, tar en 200 grams Marabou-chokladkaka kan man ju smälla i sig på 3 röda mer eller mindre. Medan köper en 100 grams mörk choklad så äter du 3-4 bitar och är nöjd.
Jo. En annan sak som är viktigt att tänka på också, det är att om man nu ändå ska äta saker med socker i, eller inta sånt med socker i, så är det ju bättre att äta sockret än att dricka det. Du får i dig mycket större mängder socker om du dricker det via läsk eller saft och sånt där, än om man äter sockerkakor och bullar och sånt där.
Vi tänker verkligen likadant. Jag skulle precis säga samma.
Ja, men det är en viktig sak. Det är liksom så att vill man ha lite gott men inte för mycket, hoppa över och drick sött. Ät istället.
Ja, eller till exempel att baka havrebollar. Då får du ju fibrerna till sockret också. Och mättande, och det är supergott.
Ja. Mm.
Eller LCHF-glass. Det gjorde jag häromdagen. Provade en ny grej när jag körde mangoglass. Det var ju hur gott som helst.
Hur gjorde du den, LCHF-mangoglass?
Jag slängde i 500 gram frusen mango i en bunke, och så var det 4 äggulor rörde jag i, och sen fyllde jag upp med, det var lite drygt en liter vispgrädde.
Ja.
Och så fick det stå lite grann så det blev väldigt kallt, och så, då tinar ju mangon lite grann, och så mixar det här. Och så in i frysen, och så ställer man en äggklocka eller något så här på var tionde minut. Så tar man ut den, rör om lite grann och så in i frysen igen. Och så.
Du har ingen glassmaskin alltså?
Nej, jag har ingen. Nej. Men det går alldeles utmärkt för hand också.
Den där glassen är livsfarlig. Alltså jag fuskar med mejeriprodukter om det bjuds på sånt där lyx. Och min mamma har gjort precis den där tror jag. Fast hon har gjort med jordgubb och en med hemmagjorda romrussin. Ja, det är ju gudomligt med den där grädden och äggen alltså. Helt fantastiskt. Så gjorde som en liten muffinsformstorlek då. Perfekt. Smakar massor.
Ja, men då, alltså jag hade väl en 12 deciliter grädde i den. Vi orkade ju direkt till ett par efterrätter till middagen då. Och det är att äta sig mätt på sötsaker. Prova att ta en ordentlig slev av den glassen. En deciliter vispgrädde blir man rätt mätt på. Alltså.
Jo, det mesta är rätt så gött.
Ja, visst. Så barnen orkar inte äta upp sin glass.
Ja, men när sonen var yngre, då gjorde vi annan glass. helt utan mjölk också då såklart. Och då mosade jag ju bara väldigt mogna bananer till en smet. Och sen, han tyckte det var gott bara med det och lite russin i. Jag hade i kakao och prova jordgubbssylt eller allt möjligt. Och la i såna här glassformar och frös in själv. Oj. Och det, visst, det känns kanske inte exakt som vanlig glass, men det smakar ju jättesött och gott. Så det dög ju i många år.
Men mogna bananer är ju väldigt söta, så att det blir rätt mycket sötma av det.
Men en liten sån aptitretare eller ett godisalternativ, det är ju kokosolja. Om man ställer den i kylen så blir den ju väldigt, väldigt fast, och då kan man liksom bryta loss små bitar. Och det kan ju barnen gå och suga på en stund. Liksom. Det är ju jättegott.
Är det gott?
Bara ren kokosolja.
Ja, visst. Ja. Det är jättegott.
Jag tyckte inte det lät så gott.
Men jag vet inte. Har ni inte provat?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Jaha, jag tycker det är skitgott.
Okej, jag får väl testa.
Ja, bara så att den får ju vara ordentligt kall från kylskåpet, så att det är riktigt hårt liksom från början. Jag rumstempererar, det är inte jättegott att stoppa i munnen direkt. Alltså, men
det är lite som glatt, så fast...
Ja, lite grann.
Ja.
Och sen en bit mörk choklad och kokosolja, det tycker jag är... Det är som säger Peter, den ska ju vara liksom hård och kall.
Ja. Men har du smält chokladen innan då och sen slängt in det i frysen, kylen?
Nej, det kan man bara ta bryta ja, av en bit.
Mixar i munnen, okej. Ja, schysst.
Ja, precis.
Jag är ingen husmor, men blir inte det ischoklad? Det är väl förut använda de det dåliga silvriga paketet, men det var väl typ kokosolja och choklad bara.
Ja, fast då var det väl kokosfett.
Ja, men det är samma.
Ja,
precis. Det där silverpaketet ska man ju inte ta, utan det är de här... på burkar och sånt man hittar som är bättre.
Vadå silverpaket, vad är det för?
Ja, det står i kyldisken.
Ja. Var det färdig ischoklad alltså?
Nej.
Som det är härdat kokosfett, men det finns i kyldisken, men det är ju bättre att köpa sig kokosolja i glasburkar istället.
Ja, jag kör en kung markatta.
Ja. Men den här i frysdisken eller kyldisken, den är ju, det ser ut som ett typ smörpaket fast det är silverfärgat.
Mm. Ja, inte bra.
Men det är väl
dålig fett. Kallas den.
Mm. Det kallas väl kokosfett, och det vi pratar om vanligtvis kallas kokosolja.
Precis.
Ja, det heter ju olja överhuvudtaget, sen är folk börjar säga kokosfett, men det heter ju olja i grunden, så det är ju samma.
Mm. Men det är som håller det sig fast då i rumstemperatur, eller var det kyldisken som det?
Kyl.
Ja, okej. Okay. Ja, det är inte margarin i och sånt där eller?
Nej. Jag tror det var som Fredrik sa, att det är härdat eller någonting. Så att det är en lite sämre sort i alla fall.
Jag gillar ju inte smaken på den här Virgin, så att den har jag bara lite av och har i smoothies och sånt där. Jag tröttnar på kokosmaken, så jag köper faktiskt andra pressningen. Men då köper jag i 25 kilo åt gången, så att jag inte behöver snåla. För jag öser ju i kokosolja allt.
Det finns ju smak- och luktfri kokosolja ju.
Ja, det är den jag köper, och det kallas för andra pressningen. Den är ångad på en vis, så att den är inte exakt lika bra som den här Virgin med smak. Men,
nej.
Ja,
funkar. Nej, men jag har också haft den till vissa saker när man inte vill ha den här kokossmaken. Då, så.
Mm.
Det är ju dessutom bra att smörja huden med om man är torr.
Mm. Ja, men det är väl ett bra mått på att inte ta någonting på huden som man inte kan stoppa i munnen. Ja. Det tas ju upp genom huden och in i kroppen ändå. Så det är riktigt dumt att hålla på med en massa kemikalier på huden som ändå kommer in i kroppen.
Mm. Jo, och kokosolja är ju en sak som många gör egna typ deodoranter och sånt av. Ju. Då kan man ju ha saker till kokosoljan då. Och som deodorant till exempel. Eller man kan ha bara smörja in om man har torr hud då. Så är ju kokosolja bra.
Jag kör saltkristall till deodorant. Nej, skitsmidigt. Men det har vi pratat om
det. Ja, det var förra gången jag var med.
Ja, just det. Mm.
Jag har ju tyckt att den inte funkar något bra. Den gången jag testade sån var visserligen direkt efter jag hade i princip slutat med vanliga deodoranter. Så jag har ju hört många säga att det kan vara en övergångsperiod. Men det jag har börjat med istället är ju att bara använda bikarbonat. Och det funkar faktiskt jättebra. Det är en väldig skillnad.
Det blir lite dammigt i badrummet bara på morgonen, men det lägger sig snart.
Ja, fast man tar ju inte riktigt svåra.
Hur gör du då?
Nej, men om man tar direkt efter man har duschat och man fortfarande är lite blöt under armarna, det är liksom, ja. Mm. Då tar man bara lite så här bikarbonat i ena handen och så tar man med fingrarna lite blötare och så bara smetar man på. Och det fastnar ju liksom på huden. Och bikarbonat, alltså en del gör ju att de blandar i, om man gör med kokosolja, då har man ofta bikarbonat i de här, nästan alla de här man kan köpa som är gjorda, de här lite mer ekologiska deodoranterna och sånt där brukar ju ofta innehålla kokosolja och bikarbonat. Så enda hade jag velat, då hade jag kunnat använda bikarbonat, men jag tycker det funkar så bra på det här sättet också. Och det fina med just bikarbonaten är att där bakterierna är på huden, det är ju bakterierna på kroppen och under armarna som gör att det börjar lukta illa. När de omsättning då gör ju att det blir de släpper ju ut sura ämnen, bakterierna, och när det blir surt då på en plats, då reagerar det med bikarbonaten och så bildas det kväveoxid. Och kväveoxiden är ju jätteskadlig för bakterierna, så de dör utav kväveoxiden som utsöndras alltså lokalt just där bakterierna är. Så det blir lite som en sån här målsökande effekt som tar död på bakterierna. Och har man till exempel glömt att ta bikarbonat någon dag, då märks jättetydlig skillnad på hur snabbt det liksom börjar lukta jämfört med om man har bikarbonat. Så att det finns ju sådana varianter att göra själv i alla fall, som man kan göra eget. Sen har jag aldrig återgått till saltsten då, men och testat den. För jag tycker det har funkat så bra med det här andra.
Intressant att du nämner bikarbonat och kokosolja i samma, att det ska vara en deodorant. För det vet jag, det kan man ju egen tandkräm om man blandar bikarbonat och kokosolja, så kan man ha kombinerat tandkräm och deodorant.
Ja, nu kommer ju någon prova Pepsodent under armarna snart liksom.
Ja. Nej, men, alltså, det är nästan precis samma grej. Det man ofta kanske gör utöver det då, i till exempel en utöver bikarbonat och kokosolja då, det man ofta har i någon form av stärkelse, kanske potatisstärkelse eller majsstärkelse. Och sen brukar man ibland också ha med någonting som luktar gott då. Och då kan man ju ha olika, det finns så här, eteriska oljor och allt möjligt här. Man kan ha in någon droppe bara utan någonting. Så luktar det lite gott också då, sådär. Och så får man liksom tina det och blanda det och liksom sen på grund av att det är kokosolja så får man ju kanske inte ha det hur varmt som helst, för då blir det bara en sörja av det. Utan man får hitta någon när det är bra temperatur då. Mm. Men det är väldigt bra sätt jämfört med att köpa de här deodoranterna som de flesta använder med, jag vet inte, aluminium och allt möjligt annat vad det är i.
Precis.
Och det är ju riktigt skadligt att ha. Man tror ju till och med att det kan vara en anledning till bröstcancer bland annat, tror jag.
Ja.
Ja, det är helt sjukt. Man kan åtminstone börja leta efter en deo som inte har aluminium i. Det är ju ett bra steg åt rätt håll.
Ja.
Man ändå pratar om mat och hygien. Nu tänkte jag på bebisar också. Just att många använder såna här våtservetter som innehåller massa skräp också. Att vi har blivit så vana med att det ska vara vissa grejer och tänker inte efter. Och det går ju så himla lätt där också att använda kokosolja eller mandelolja. Det finns massa jättefina oljor att ha på bebisen. Att jag tror inte jag använde tvål på min unge heller direkt på flera år. Utan jag tvättade bara med olja. Och var vi ute med barnvagnen hade jag med påsar. Liksom en för rena servetter eller tvättlappar. Så jag köpt bomulls, sådana här fina naturliga. Och sen så en påse för den var smutsig. Och sen vattenflaska. Eller så kan jag ligga fuktiga i påsen. Och sen ha med en olja. Och nu låter det mycket, men det där går ju att lägga ihop i en liten förpackning. Så att det behöver inte ta mer plats än de här våtservetterna.
Smidigt.
Enkel grej.
Ja, det jobbiga, vi var inte så duktiga med just den biten. Vi var bättre med kost och sådana saker. Men vi använde ju sådana här våtservetter. Och det var ju mycket liksom att det var så himla enkelt. Och så där. Men alltså, det är ju inte så krångligt att göra på andra sätt. Det gäller liksom att bara börja. Man får in en rutin. Man ser att det funkar lika bra. Så att...
Men det är mycket man gör på vana. Jag tror att det pratade vi också om det förra avsnittet. Det var med det också, det där med mikrovågsugn. Hur jag märkte att när jag tog bort den då av övertygelse att det inte är bra och dessutom det blir ganska äckligt. Och så tänkte jag, gud, det här kommer bli skitsvårt. Och jag ser folk ha panik när de kommer hem till mig också. Vad ska jag göra om du tar mikrovågsugn? Men hur snabbt och lätt det gick att göra på spisen eller i ugnen och mycket godare. Det var inget större problem. Och bara för att man är van att mikron ska vara lättare. Men det tycker inte jag att den var.
Nej, men det är riktigt. Vi har kvar mikrovågsugnen fortfarande. Men vi värmer i princip ingenting. Jag värmer mitt kaffe ibland i mikron. Och sen är vi så här, jag tvingar ungarna att gå bort långt ifrån mikron en gång och sånt där. Så att, men ja.
Det är inte man så mycket att döda kunna... i kaffet.
Nej, det finns ju inte det. Det är just det där när man värmer mat. Och ja... Man tar ju död på väldigt mycket av det som är bra i maten om man mikrar det, så det är inte ett bra sätt då.
Apropå mikra mat, sån här typ Findus färdigrätter eller ja, vilket skitmärke det nu än må vara på dem, det är inte mycket näring i en sån från början, men Nej. När man har mikrat den, då finns det ju absolut ingenting kvar.
Nej.
Det är ju bara bukfylla.
Ja. Det är väl de här makronutrienterna finns ju säkert och sånt där. Alltså, men eventuella vitaminer och annat sånt där lite mer känsligt. Det är det som försvinner helt och hållet. Så att...
Ja, och det vore intressant om man då skulle skriva på, ja, men när det står vad det innehåller för någonting. Om man skulle skriva det, om det står liksom att man ska mikra den i 7 minuter. Kan man då ha gjort en till koll hur mycket det är kvar av alla näringsämnen efter 7 minuter i en mikro? Det blir förmodligen 0,0 på men det mesta.
Mm. Men det var ju det, när mikrovågsugnarna kom där så gjorde de ju reklam för att man skulle kunna göra allting i sin mikrovågsugn som man kunde göra i sin vanliga ugn.
Jo.
Då var det ju någon som hade använt sin vanliga ugn till att torka katten i. Så det är ju lite klagomål när katten dog i mikron.
Nej, fy fan.
Är det på riktigt eller är det en skröna?
Ah, jag vet. Man vet väl aldrig helt. Jag tror det var en amerikansk skröna där. Det kan nog vara på riktigt.
Ja, det har säkert hänt. Alltså. Det är ju så himla mycket tokigt som är...
Ja, fan stoppa in en kraft i en ugn till att börja med.
Nordfront blev ju fälld för att det var de skrev om en som hade stoppat in sitt barn i en kattmaskin.
Ja, just det. Vad för slags pappa var det nu igen?
Ja, det var
Pippis pappa var kung över sådana, va?
Ja.
Då, ja, men precis. Att,
någon som hade missat tvättmaskinskursen. Alltså.
Det finns nog tyvärr en del... europeer som gör så här tokiga saker också, tror jag. Det är faktiskt. Man blir förvånad ibland över vad folk gör. Så. Ja, men hörni, nu pratade vi om dryck här. Vad gäller för mat?
Ja, raw food.
Laga maten själv är bra, va?
Man behöver inte ens laga maten, vet du. Man kör raw food. Det är ju perfekt.
Ja, det är sant.
Himla tidsbesparing för barnfamiljer och sådär.
Men det är väl på sätt och vis också från grunden å andra sidan. Och
ja,
det är ju lite, alltså, den behöver ju inte vara iskall alltid, eller rumstemperaturen kan ju vara lite värmd.
Ja, men det handlar ju mycket om förberedelser och sånt där, blötläggning och groddning och sådana grejer också. Men det är så synd att man inte liksom får in det här redan ifrån barnsben eller ifrån skolan eller något. Alltså. Man lär sig för lite om vettiga saker i skolan.
Ja.
Det är som man bara ska lära sig en massa onödiga kunskaper som man inte har någon direkt nytta av, så att man är beroende av företag och staten resten av livet. Liksom. Det känns lite trist. Nej, då hade man ju kunnat lära sig några recept i alla fall, så man kan ha några av de här grundrecepten. Man kanske kan byta ut spaghetti och köttfärssåsen en gång i veckan till någonting annat, och så tar man det stegvis därifrån.
Jo.
fördelen med raw food också, det är att till, till exempel, då slipper du på arbetet mikra maten. Det kan du ju bara ta upp och käka ur burken direkt.
Ja, så beroende på vad man äter till middag sig. Ja, nu ska vi inte svära, men den här runda, platta måltiden.
Aldrig.
Nej, alltså det där. Vi får inte äta sånt, va? Får inte så. Ja, jag har hört talas om de som äter pizza i alla fall. Då sägs det att...
Sluten.
Jag har sett den äta en pizza en gång. Det var jättekonstigt.
Ja, men då brukar ju de säga, de som äter pizza då, att man hamnar i någon sån här pizzakoma. Men medan äter man raw food så blir det mer bara att man har liksom fyllt på med ny energi. Det är så otroligt annorlunda, annan känsla efter man har ätit sig ordentligt mätt liksom.
Jag kör lite blandat. Alltså min kropp uppskattar uppvärmd mat, speciellt på vintern då. Det är väl lite för oss nordbor så där. Men just när det gäller pizza... Ja, jag tycker det. Jag känner att min kropp vill ha det rätt ofta. Men jag blandar ju, jag äter råkost också. Men bara ett exempel på pizza så gjorde jag en... Alltså den blev så fruktansvärt god. Jag hittade ett recept på blomkålsbröd. Och det är bara blomkål och ägg i princip. Och så, ja, jag ska inte ta hela receptet, men det är väldigt enkelt. Det är få ingredienser. Och så blir det som ett mjukt tunnbröd. Och det har jag ju testat då som pizzabotten. Och lagt på massa vanliga ingredienser. Och sen istället för ost, som inte vi äter sånt, så knäckte jag bara ägg på. Och alltså, det var ju supergott. Våga göra något lite annorlunda. Det smakar onyttigt och slibbigt alltså.
Kan vi ta med det här receptet i artikeln sen, Demo? Ja, Victoria, du får skriva ut receptet där och skicka till Demo. För att publicera.
Absolut.
Ja. Men jag tror det är rätt viktigt att liksom, ett rätt bra sätt man kan göra det är ju att man verkligen varierar kosten. Att man kanske inte, alltså det är inte bra att bara äta all mat uppvärmd, och man kanske inte heller måste köra allting som raw food. Utan det viktiga är ju att man ser till att man verkligen får med lite av varje sort. Och att man kanske inte lagar all mat på precis samma sätt, utan att av det man lagar så kanske man kokar en del, man steker en del, man, jag vet inte, ångkokar en del, man gör i ugnen en del, och liksom så att man varierar sätten. Det blir lite grann det här att man liksom sprider riskerna, eller liksom man får en varierad kost. Och att man tänker på kanske inte bara äta grönsaker och växter rått, utan att man även ser till att äta en del kött och animalisk föda också i råform. Och det finns ju sånt som liksom helt ligger inom, vad ska man säga, våra kulturella preferenser. Till exempel som du tog upp där, att du gjorde glass där, till och med utan socker, då tog du ju rå äggula.
Ja, vitan är väl inte bra?
Nej, men det brukar man ju inte ha med i glass, va? Nej, det är äggulor ju. Så man brukar göra maräng om man vill använda vitan på något onyttigt sätt, så brukar man maräng bli. Men hur som helst i alla fall, så man kan äta liksom, man kan ha råa äggulor i mat, och man kan, ja, det finns ju...
I smoothie kan man gömma till barnen också, om man gör en med lite mer fruktig smak och sådär.
Så ja, jag sen finns råbiff, och det finns andra sådana varianter också. Så att just det här liksom, att man behöver ju inte gå liksom all in på liksom en typ av kost. Utan den viktiga biten är ju liksom bra råvaror. Om man har tid och råd och sånt att få tag på det. Och sen att man lagar maten själv. Och även om man inte kanske kan köpa de allra bästa råvarorna eller liksom odla allt själv, så blir det bara att laga maten själv från grunden. Det är otroligt viktigt. Ja. En bokserie som jag läste som fick mig att få liksom komma in på det här med kost och tänka lite annorlunda på det var ju den här Den hemlige kocken med Mats-Erik Nilsson heter han, som jag tycker faktiskt är en riktigt bra bokserie. Den är rätt gammal nu, jag tror, jag vet inte när de slog igenom, men det var någon gång 2005, 2006, 2007 någonting där som han kom med första boken, och han gjorde flera böcker, men han går just igenom liksom historien med liksom bakom matindustrin och hur liksom allt fusket i den, och hur mycket bättre är det med liksom mat man lagar själv från grunden och sånt där, och på ett väldigt trevligt sätt. Och han är ju en vanlig sån här mainstream mediejournalist i övrigt, men de här böckerna är riktigt bra faktiskt. Så att är man intresserad av det, även om man kan mycket, så är böckerna ett tips att läsa. Är det någon som har läst?
Det var en hel bokserie med kokböcker alltså.
Nej, inga kokböcker, utan Den hemliga kocken heter de. Det är om
mat. Det heter väl Matfusket, va? Den ena i alla fall.
Ja, jag tror en utav böckerna heter Matfusket, ja. Så att, ja, men bra böcker.
Nej, jag tänkte igen på det med känslan också nu, som är laga från grunden. Skillnaden på att köpa grönsakerna i butik när de inte smakar så gott till exempel, då känns det mer så här, slit och släng, och den känns som det kan man lägga i en gryta eller koka sådär. Men nu när man har plockat in sin egna skörd, då vill jag ju liksom äta tomaterna i det skick de är, för de smakar ju så otroligt sött och gott, och så liksom mer, det är en annan vördnad på något vis. Jag känner jättestor skillnad, och sen fick jag för mycket nu, så jag hinner inte äta upp det, som vi bara är två. Och, så att då har jag gjort nu, jag har en torkugn, så nu gör jag ju tomatchips, och det blir besatt av det, det är så gott.
Tomatchips?
Det har jag aldrig testat.
Det har jag inte.
Jag skär dem bara tunt och så örtsalt på, och alltså det är första gången smakar lite udda, men alltså jag blev helt galen, det är så gott.
Tomat med örtsalt på är ju jättegott bara som det är. Så ta lite salt på tomat, det är ju jättegott.
Ja, kör du det någon mattork eller?
Ja, jag har ju faktiskt jag köpte en ganska dyr, för jag tycker det är kul liksom. Jag torkar ganska mycket olika saker, och det är ett bra sätt att spara på också. Först var jag helt besatt, så att jag har ju fått bjuda bort mycket. Det är många lådor som helst med äpplen liksom, för att ja, men alla är grannskap och sådär, och folk som inte äter upp sina äpplen. Då gjorde jag ju mängder med torkade äppelringar, och det går ju ganska snabbt den där.
Svinnott.
Ja, så jag provade allt möjligt. Vattenmelon var jäkligt jobbigt att hålla på med. Och det var bara att skippa råfoddtemperatur, kan jag säga. Och vindruvor och sånt där. Liksom. Det tar ju evighet. Så då
det
är fick
rätt
jag
mycket vatten är det, ja.
Ja, men det blir ju som sötaste godisen när man har fått bort vätskan. Alltså det är snuskigt sött. Men det är bra att tips till barn. Vad sa du?
Har du provat att torka gurka ändå?
Ja, men 97%.
Fast jag har gjort det med zucchini faktiskt. Det blir jättebra. Men man kan göra sådana här fruit leathers, fruktremmar eller någonting också. Att man kan blanda massa olika puré, bär och frukt och sånt där. Och så gör man som en stor tunn platta bara liksom, och torka i vanlig ugn kan man också göra. Och sen klipper man det till remmar när det har torkat. Och det finns ju alla möjliga varianter. Det är perfekt godis.
Gud, nu blir jag ju hungrig så här sent på kvällen. Det är ju inte bra det här.
Mm. Du ska ut och handla också. Ja, man ska aldrig handla när man är hungrig, är det inte så?
Nej, precis, det är inget bra. Men vi pratade om den där skillnaden på grönsaker då, framförallt en butik kontra det man har odlat själv. Jag har bara sett en studie här. Jag sparade ett screenshot bara på en tabell här, så jag kan tyvärr inte ge någon källanvisning eller så, men jag tror att det stämmer. Det kommer från någon studie. Men någon som lyssnar kanske kan kolla upp det lite mer noggrant. Men här var exempel på några olika grönsaker och hur mycket näringsinnehållet har minskat under en tidsperiod. Och då var det från skillnad från, vad förstår det här, från 1985 till 2002. Och då var det som broccoli till exempel då, innehållet i kalcium, det har minskat med 73%. Folsyran 62% och magnesium 55%.
Ja.
Och det var bara magnesium i potatis här som har minskat mindre än 50%. och 48% och kalcium i morötter och 24%. Annars är det alltså över 50% minskning och upp till, ska vi se, 76% här på någon av grejerna. Alltså. Det är helt vansinnigt.
Och tittar du ännu tidigare, alltså typ på, jag vet att det gjorts några undersökningar från liksom 30-talet till kanske fram till 80-talet när den där du tittade på, så var det en stor skillnad även där. Alltså. Så att det har hänt väldigt mycket med jordbruksmetoderna inom konventionell odling. Då. Så att, och tyvärr kan man ibland drabbas av det även om man odlar själv, just för att jorden kan ha blivit mer utarmad sen tidigare. Vi säger att du har odlingsmark som har liksom använts utav konventionella odlare och sånt, då kan ju den här effekten liksom ligga kvar ett tag. Även om du odlar på ett bra sätt och sånt, så kan det vara svårt att liksom få till riktigt lika bra som det var kanske på 30-talet då.
Det är ju tufft då när man ska säga till sina barn och äta upp sina grönsaker. Nej, 5 gånger mer.
Ja, precis. Så att, nej, men det är läskigt.
Om man tror man äter nyttigt, men så kan man ju fortfarande lida av näringsbristen. Liksom.
Men det får inte vara de där massproducerade grödorna. Jag sparar på de där studierna, som du, Tobias sa. Jag har en från 50 till 90-talet också, någon sån här långtidsstudie. Och sen avlöser den där, nästa studien där. Så att då är frågan också, precis från 30-talet, vad är det kvar idag? Det är omöjligt att äta de mängderna.
En som man köper ekologiska grönsaker, så då är det ju oftast betydligt bättre näringsvärde i dem.
Inte det, allt, alltså de ser väl det antioxidanter och sådär, för att det är inte alltid, och sen är inte de så säkra alltid, de odlingarna heller, att det är fortfarande livsmedel, så att de kontrolleras ju inte så jättehårt.
Nej, men det är väl i alla fall, generellt sett är det bättre i alla fall, men en del ekologiskt kan ju liksom, de säger att de är ekologiskt och sen uppfyller de egentligen inte riktigt alla kraven de ska uppfylla och sånt, så att det kan ju vara lite halvdålig kvalitet ibland, och du kanske får betala lite mer än vad du egentligen borde för
det. Ja, man bör ju köpa det oavsett, såklart.
Jo.
Men jag läste någon gång för flera år sedan att då stod det som en regel att du ska använda så lite bekämpningsmedel som möjligt. Alltså det var så pass flummigt beskrivet i reglerna.
Ja,
då får du avgöra själv då vad som är så lite som möjligt.
Ja, gällande det här med hur näringen har minskat. Det är en som skrev väldigt tidigt om det och gjorde en väldigt intressant bok och studier om det. Det var ju en som, jag vet inte om någon av er har läst de böckerna här, Weston Price, han som höll på med tandhälsa och sånt där, och kost och näring.
Ja, det var han som var till sina ursprungsbefolkningar.
Han passade på, han hade varit en väldigt så här, känd tandläkare, alltså, som även forskade inom tandläkaryrket så att säga. Och han fick en idé att han skulle liksom resa runt till ursprungsbefolkningar runt omkring i världen och jämföra deras kost med mer civiliserade länders kost, medan det fortfarande fanns ursprungsbefolkningar kvar, för han insåg att de var på väg att försvinna i en otrolig takt. Och det här var ju alltså ungefär från början av 30-talet till början av 40-talet någon gång, så åkte han runt i hela världen i princip till olika befolkningar och undersökte. Och det är otroligt intressant bok. Och där går ju han igenom just också på det där, han tar upp även hur mycket liksom kosten hade försämrats och hur mycket liksom, alla olika näringsvärden och olika koster och så.
Redan då alltså?
Ja, jätteintressant bok. Det är verkligen ett tips alltså, att läsa. Den är på engelska så den finns ju inte på svenska vad jag vet, men den var intressant.
Det blir många tips i artikeln, Damon. Hur mycket håller reda på det? Ja, det kan nog. Det var spännande. Men vad han som forskade på tandhälsa då, sa du Tobias? Vad var hans inställning till fluor?
Nej, han var emot fluor. Det är inte så mycket, alltså fluor var ju inte så stort då, utan det hade börjat komma. Och han tar upp det som en liten, hade det varit mer, vad ska man säga, etablerat med att man skulle liksom använda tillsatt fluor då, så hade han antagligen skrivit mycket mer om det, gissar jag.
Mm-hmm.
Men det var någonting som precis hade börjat komma då i princip, och så han hade någon liten del i boken om det bara, men det var inte så mycket.
Men sen blir ju fluoret också, precis som läkemedlen vi pratade om tidigare, att det blir ju bara för att försöka fixa ordning på vår dåliga kost, hur den påverkar tänderna.
Ja.
För att de där ursprungsbefolkningarna han kollade på, de åt väl basgörande kost och behövde ju ingen fluor för deras tänder. Nej. När jag varit i toppskick.
Och inte bara det att de inte åt, alltså, de värsta grejerna är ju tillsatt socker och vitt mjöl. Det är ju liksom snabbverkande kolhydrater, och det är ju väldigt negativt för tandhälsan. Och sura saker också. Och han såg ju det att när civilisationen kom och de fick till exempel en hamn på någon ö där det hade bott någon ursprungsbefolkning, hade etablerats en ny hamn till exempel, och det började komma in handelsvaror och sånt där, då gick det otroligt snabbt alltså till att tandhälsan började försämras. Och även med att de gick upp i vikt och sådana saker, de fick andra hälsoproblem, det gick han också igenom, och man såg hur det liksom hade med varandra att göra. Men det är ju inte bara det, utan även när maten blev sämre då med all den här processade maten, så försvann ju också mycket av vitaminerna och hälsosamma fetter och annat sånt som är viktigt för kroppen. Och det gör ju också i sin tur, om man får i sig gott om liksom mineraler och vitaminer, då förbättrar det reparationen utav tänderna. Det sker hela tiden en nedbrytning efter måltiderna, och sen om man inte äter allt för ofta så kommer en uppbyggnadsfas när liksom mineralerna i saliven och sånt där liksom återmineraliserar tänderna och faktiskt bygger på lager med liksom tandmaterial. Så han går igenom där, och man liksom, det är massa bilder också på hur tänderna ser ut, och ja, det är väldigt intressant. Det är lite så här 30-40-talsaktigt, och en del har ju framställt att det skulle vara liksom rasistiskt och sånt där, och han kallar ju liksom västvärlden för civiliserad, och så det är ju den tidens språkbruk och sånt där, men ja, så det är en intressant bok även av den anledningen, att se lite grann hur det skrevs på den tiden.
Nej, det är klart. Det är väldigt viktigt vad vi äter för tandhälsans skull också, såklart.
Ja.
Men det var det jag kom med husmorstipset sist, Victoria var med där, med att man krossar äggskal och gurglar med, så att säga. Riktigt
ja, just det. Mineraler.
Nej. Mm.
Ja, något som är väldigt bra att äta ju. Det är ju också göra egna buljonger. Det är ju otroligt mycket mineraler i det. Mm. Så att det kan vara varmt och gott på vintern och sånt där också. Dricka en god buljong. Så.
Ja, men det kan vara någonting att vänja barnen vid tidigt då ju. Istället för varm choklad eller något sånt annat. Ja.
Vill man göra det på ett enkelt sätt, då kan man köpa till exempel en crockpot eller något sånt där, där man kan liksom den reglerar temperaturen och allting, och så är det liksom tätslutande lock och sånt där, och där kan det ligga liksom och puttra allt från 2 timmar eller 12 timmar för en lite kortare till 3 dygn om man vill. Och kör man så här riktiga köttbensbuljonger till exempel då, det blir riktigt, riktigt mineraltätt i det. Så.
Ja, det är någonting att prova.
Det är väl tyvärr dags att börja avrunda det här. Som vanligt så finns det mycket mer som helst man skulle vilja prata om. Men ett litet tips är faktiskt Blonde Buttermaker på Red Eyes TV-kanalen har ju faktiskt lite korta och bra tips som visar en del praktiska saker. Och Red Eyes överlag är ju faktiskt en väldigt bra kanal. Men framförallt just med kost och det, så kolla in Blonde Buttermaker på Red Eyes. Ja, det finns ju många tips som helst att ge, men i alla fall.
Och så följa dig, va, Victoria, på Facebook, eller hur?
Ja, jag finns lite här och där. Jag finns på Facebook bland annat.
Pr- precis, precis.
Ja.
Ja.
Ja, är det någon annan som har någonting att tillägga när vi avrundar helt?
Litet tips där då. Och det vi pratar om, att även om man odlar hemma och man tycker att, ja, att man inte får så bördig jord, då, om man, då kan man odla, jag vet att bland annat klöver. Det kallas för att man gröngödslar, att man odlar någonting. Ja, just det. Mm. Sen slår man av det och låter det ligga så liksom...
Mylla ner det lite i jorden.
Ja, men precis. Mm. Så att man då hoppar över en säsongsodling och att man då, eller ja, att man odlar men för marken.
Mm.
För du vet, jag farsan berättade att när han var liten så var det en bonde där och han gjorde alltid så där liksom, och då, så var det väl andra som tyckte att men han var en jävla tokstolle som hade sina idéer för sig på det där viset liksom. Och han sa att nej, men det blir betydligt liksom bättre visst, man får hoppa över en års skörd mellanåt, men nej, det var gamla skolan som man hade lärt sig, det är så här man ska göra liksom.
Mm.
Och farsan tyckte det också, ja, men fan, det är en tokig jävla gubbe som håller på det där viset liksom, det förlorar jag bara på. Men det är erkänt idag liksom att ska man hålla på med ekologisk odling så är det ett väldigt bra sätt.
Mm.
För att slippa gödsling, konstgödsel och sånt där.
Jo, ett annat sätt som man gör ibland, det är att man låter jorden ligga i träda. Och gröngödsling är ju, alltså, det är ett lite bättre sätt än att låta det ligga i träda. För det är ju speciella växter man ser till att ska växa som blir lite extra bra då att liksom gröngödsla med. Men även att låta något ligga i träda kan ju också... jag menar, det växer ju saker på. Det är bara det att man styr inte vad det är som växer under det året då.
Nej, precis.
Så. Men sen finns det ju andra saker så här som faktiskt... förr i tiden eldade ju folk mycket mer än vad vi gör nu idag. Alltså med vedeldat och sånt där. Och man återförde ju askan till jorden. Mm. I en helt annan utsträckning än vad man gör idag. Och det är också en viktig sak för mineraler och som gör jorden väldigt näringsrik och bra. Så det är inte fel att tänka på det också.
Vi kanske får ett avsnitt om jordförbättring och kompostering och bokashi och sådana grejer.
Ja.
Ja.
Mm. Mm.
Och sen ett sista kombinerat prepper och kosttips. Det är då mungbönor som man groddar. För det är väldigt gott och nyttigt. Och sen framförallt, det håller sig ju, jag vet inte hur länge, men det är väldigt länge när de är liksom torkade så att säga så.
Jo. Det är ju fördelen med bönor, ärtor och spannmål att det håller så himla bra. Det är ju en riktig prepper-grej. Alltså, är man för till exempel stenålderskost och sånt där, då ska man ju helst undvika liksom, allt från frön. Men det är ju onekligen väldigt bra. Det är ett enkelt sätt att få energi och en del näringsämnen på och sen så håller det länge. Så att
ja, och så är det väldigt gott framförallt.
Och går väldigt fort att få resultat också.
Mm.
Jo, ja. Bra preppertips, Fredrik. Så.
Då får vi väl tacka för oss för den här gången, så får vi väl knyta an med allt vi har missat i ett kommande avsnitt.
Ja.
Mm. Ja, tack för kväll allihopa.
Tack så mycket.
Tackar.
Hej, tack.
Hej.
Sweet breath.